eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Ja, vi är precis i mål faktiskt. Inte med det här avsnittet av podden, utan av V86 Super Days som det hette. Det var V86 alltså. Onsdag, torsdag, fredag. Så var det uppehåll lördag, söndag. Så gick man på V86 igen då. Måndag, tisdag, onsdag. Och det är torsdag när vi spelar in idag. Helt utpumpad på V86, David.
Är du det?
Ja, det måste jag säga. Även om jag inte har tokläst. Men jag har ju ändå suttit och följt med omgångarna hyggligt ändå.
Okej, ja. Ja, det är inte jag alls.
Nej, du är helt likgiltig.
Nej, det är jag inte. Det finns mycket jag tycker om det här konceptet. Men det var ju finalen igår som man koncentrerade sig på med den stora jackpotten. Det var ju liksom grejen för mig. De andra omgångarna såg jag resultaten av och kollade i kapp något lopp där vi inte ser någon speciell häst. Men jag spelade inte den enda gång.
Nej, nej. Vad tyckte du om V86 Super Days?
Ja, men först skulle jag säga så här. Jag gillar ATGs sätt att bygga stora potter. Det är det som får nya intresserade, att man drömmer om miljonerna. Det är det som får folk att haja till liksom, med trav när vi kan marknadsföra stora potter. Men det finns ett stort generalfel i V86 Super Days, framförallt när man kör i expressformat. Det är att kör du V75 med samma koncept, säg att du kör en omgång i Boden, en på Jägers, en på Mantorp. Alltså du vet att du sprider ut det.
Yes.
Då blir det ju liksom den regionens hästar som startar där. När du kör express, då täcker du alla regioner mycket fortare. För att det är ju två regioner som går på en tävlingsdag. Konsekvensen av detta blir att hästbristen gör att de bra hästarna blir utspridda på olika tävlingsdagar. Vissa startar på Solänget en kväll medan andra startar på Axevalla. Och vissa på Bjerke, även om det är mest norska hästar. Och alltså vet, det blev så för många dagar så blev det så utspritt. Så att loppen totalt sett blev väldigt ihåliga.
Nu är du ändå inne på det så tänkte jag på det. Under gårdagens V86-tävlingen, där finalomgången kördes med den här jättejackpotten. Jag såg det till det på eftermiddagen där. Det är ju sällan man ändå får säga det med tanke på att vi ändå är hyfsat travinitierade och intresserade. Som man i en V86-omgång inte känner igen hästarna. Det var ju flera hästar som startade på V86, framförallt nere på Åby, som man tänkte, vad är det här för häst? Jag har inte ens sett dem tidigare. Det hör ju inte till vanligheterna, så det kan jag hålla med i just det där i att den sportsliga kvaliteten, den...
men det är inte att kvaliteten blir dålig, men att loppen blir ihåliga. Visst, det fanns stora favoriter igår som kunde bränna, men problemet är att där bakom är det 2, 3, 4 hästar som är för bra. På de här loppen på Åby där Urberg vann med den här, vet du, Point Zero. Alltså halva gänget där, de vinner, kör du det loppet 100 gånger, de vinner inte en gång. Det där är alltså, det där är punkt 21 hästar som är ute på V86 som inte kan vinna under några omständigheter. Och det var lite för mycket av den varan igår. Och det är ju ett resultat av att man har kört då så många dagar med ganska okej prispengar så hästarna blir utspridda. Och det som jag tycker är svagt från centralhåll, alltså så här, jag fattar att man testar sån här att bygga potter, skitkul att man bygger potterna, men då måste man ha en strategi fram till huvuddagen. Det går inte att komma fram till huvuddagen. Okej, har de tänkt till då? Vi kör Åby och Valla, det är folks favoritkombination. Ja, propositioner, vad gör vi då? Ja, men då kör vi... Ja, skriver vi vanliga proppar och hoppas på att det är bra. Så slutade de att man fick flytta ut lopp från kupongen. Bland annat Veri Kronos-loppet på Valla. Det var ju 5 hästar anmälda som startade. Och på Åby var det samma sak.
Vänta.
På Åby fick man flytta ut något lopp och flytta in det här Point Zero-loppet. För att få ihop det. Och ändå blir kupongen helt iskall.
Det liksom... var dåligt anmält generellt.
Jo, men så är det. Och det är inte från centralt håll är inte det deras fel, utan det är tränaren också. Men det blir en effekt av att det finns så många starttillfällen på kort tid med höga prispengar. Och effekten av det blir att när vi har den här superpotten som alla har snackat om i månader, man bestämmer sig för det här i april-maj, då är det en helt iskall omgång. Det är klart att många sänker sin insats när omgången ser ut som den gör. Det var 63 miljoner i potten, det var 60 som det omsatte. Alltså det var mer än 100% payback. Det är ju aldrig mer än 100% payback om det är en omgång som spelarna gillar. Här måste ATG och ST jobba mer med omgångarna. Har man en sån här Super Days-variant och man pratar om att pengarna ska ut och så vidare, då måste man se till att bygga en spelattraktiv omgång. Dels för omsättningen. Visst, 60 var rekord. Skarplöt var jättenöjd. Den omsätter 70 kan jag lova dig om det är en ordentlig omgång där folk kan lira. Det är en grej. Och sen är det så här att ATG kommunicerar, vi hade rekordmånga vinnare. Jo, men vad är folk glada för det? Den gav 1000 spänn och det var årets drag. Vem är glad för att den ger 1000 spänn? Ja, jag är lite glad för jag lyckats vinna lite på flerbångarna. Jag brukar inte spela flerbångar på streckspelen, men igår låg ju 65% av vinstpotten låg i återrättspotten. Det var ungefär som att spela V75, men alla pengar låg i sjurättspotten istället för att utspritt, vilket gjorde det helt okej. Det är någon klick större spelare som är glada, men kollektivet är missnöjda och ATG utser rekordmånga vinnare och slår sig för bröstet. Och omsättningen, visst, jättebra att omsättningen blev bra, men den kunde blivit ännu bättre om det hade varit en spelintressant omgång. Jag tycker man missar det. Man måste jobba mer med omgångarna. Det handlar om att skriva attraktiva propositioner som funkar liksom över hela landet när det är sådana här omgångar man bygger till. Då kan man inte ha haft liksom liknande proppar på Axevalla och så vidare så att hästarna sprids ut, utan det måste komma folk från hela Sverige till då Valla slash Åby för att göra upp, för att det ska vara jämna lopp när det är sådana här pottade omgångar. Dåligt. Mm.
Ja, jag tänkte att jag skulle försöka vara motvalls, men jag vet inte vad jag ska ta det på för argument faktiskt, för när du säger sådär, för det är ju så att man kunde väl ana kanske att det då skulle löpa ut en del pengar på den här finalonsdagen, och då borde man kunna jobba med propositionen lite hårdare kanske om man gjorde just
ja, men man har ju vetat om det i evigheter liksom. Det går inte bara att slänga ihop propositioner som vanligt, utan då måste man, okej, okay, i april tar vi beslutet att vi kör V86 Superdelsfinalen den 2 september. Hur gör vi en spelmässigt intressant omgång? Och då går det inte. Visst, man kan skylla på de aktiva som inte anmälde. Skriv ut voltstart för ston. Det spelar ingen om det är låg klass. Bara det, alltså, det var inget 15 hästarslopp exempel. Och det var tunt anmält i loppen runt om också. Det blir hästbristen gör inte det möjligt. Jag tror inte man kommer köra det här konceptet med Express. Jag tror ska man köra det här, då får man köra det V86 på en bana torsdag, fredag, måndag, tisdag, så att det inte blir utspritt. Det här gjorde ju att det blev ju jackpot på sexorna i fredags, jackpot på sexorna och sjuorna var det väl i måndags. Mm. Och i tisdags blev det jackpot på sexorna igen. Och igår då på onsdagen jackpot på sexor och sjuor. Alltså för lätt omgång onsdag, tisdag, måndag, fredag. Och så då för svår, det kan man ju inte hjälpa. Det är åt rätt håll i alla fall i torsdags. Så fyra omgångar lyckas inte ens ge pengar på sex rätt. Det är klart att det är något fel då. Och det här har varit en trend länge från ATG och ST att utdelningarna på stora streckspelen har varit låga generellt sett under året. Det har varit väldigt mycket fem rätts jackpot på V75 och sex rätts jackpot på V86. Man måste jobba mer med omgångarna. Ha ett lördagslopp i reserv som man hade för några år sedan. Stoppa in det. Nu pystade man lite med kupongen igår, men ändå inte tillräckligt. Man hade för lite backup bakom. Mm. Så är det.
Det var bra, några bra hästar ändå som dök upp. David, jo, det var inte bara Point Zero, det var Ecuridi och Manny Muscle.
Det är inte att det är dåliga hästar, det är att loppen blir ihåliga. Det är två vitt skilda saker. Mm. Att loppen är ihåliga är ett mycket större problem än att loppen håller låg klass men är jämna. Det har jag inga problem med, och att något lopp är låg klass. Självklart, så kan det vara. Men, och är det så för att omgången ska bli öppen, fine. Att Ecuridi startar, det kan man inte hjälpa. Det är klart att han gör sitt, men att han startar och var favorit, det är bara kul att se honom. Men det fanns flera andra lopp som hade den här ihåliga stämpeln över sig.
Mm. Så det du säger, kontentan, det är att jobba mer med propositionerna just den här dagar och liksom.
Ja, men inte bara propositionerna. Alltså, den som skriver propositionerna till de här aktuella banorna, ST och ATG, måste prata ihop sig. Det känns som att ibland när man lägger kupongerna att man inte har någon spelmässig tanke alls. Jag vet att man vill ha en ganska klar favorit i första. Det är en gammal strategi för att man ska känna att man har spik. Och två jämna lopp på dubben och sådär. Och så vill man ha ett öppet lopp som V75 i topp 7. Visst, men man måste jobba med det. Går inte. Man måste ha liksom ett lopp att stoppa in för att göra det spelmässigt intressant. För folk sänker insatserna. ATG kan vara jättenöjda med 60 miljoner i år. Men den är omsätter 70 och folk kan trycka på för att omgången är kall. Så är det. Jag spelar själv betydligt lägre än vad jag gjort om omgången har varit rolig.
Ja. Det var gäller V86 Super Days, som väl gärna får komma tillbaka tycker
ja,
jag.
Ja, men det är det jag menar. Pottandet jättegärna, men då får man ha liksom en strategi inför som fungerar. För att som det var nu så funkar det inte. Det blev för mycket favoriter för ihåligt. Så är det. Hästbristen gör sitt. Och så är det derbykval samtidigt och massa andra storlopp, vilket gör att det fanns inte plats för hästarna.
Ecuridé fanns det plats för. Wow, kul att se han du.
Kul att se att han tog hela det här äventyret med Åbergs på ett bra sätt. Fantastisk är han. Vilken uppsyn. Och det kändes lite som Björn satt och lekte med honom igår. Så det tog upp, släppte, tog upp, släppte. Nu var det för att han skulle, Brother Bill inte skulle få några skjutsen in på upploppet. Men det så häftigt ut när han höll på sådär.
Ändå synd att inte våra lyssnare nu kan se dig i kameran som jag gör när du skulle visa hur Björn körde där.
Ja.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Det var en fantastisk syn att se Ecuride igår som han latchade i sitt lopp. Manny Mussel vart jag imponerad av i sista. Synd att han damm hoppade bort sig. Det är en otroligt fin häst. Men Manny Mussel var bra.
Manny Mussel var väldigt häftig. Och vilken kraftfull häst. Honom gillar jag starkt. Men Hunt Am, jag vet inte. Vad sa du? Det var en...
Nej, jag tycker att det är en skitfin häst. Jag tyckte han såg urläcker utgången innan. Det var synd att den galopperade bort sig, tyckte jag igår.
Ja, det håller jag med. Jag tycker också att det är en fin häst och välstammad och allting. Men urläck, alltså så här, när Nurmus drar skorna, sätter på en bike och jag tror han stängde in honom på loppet på Valla där den 23 augusti. Det gör man ju inte en månad för kriteriekvalen om det är en kultopp och en kanon, utan då gör man det för att man kanske inte tror att han ska vara bland de bästa. Sen så säger inte jag att han inte kan vara med i kriteriet och så vidare. Men för mig är det en tydlig signal att när man gör de movesen innan ett stort lopp på det sättet, då är det inte optimalt. Det är skillnad mot när Redén drog fram skorna på Don Fanucci sätt för att testa. Det här var ju inte för att testa för att slänga på bike och barfota, utan det var ju en maxning det loppet på Solvalla den dagen.
Mm. Så kan det vara. Vad har hänt mer sedan förra veckans podd? Vi har till exempel sett Milligan School vinna Sundsvall Open Trot.
Ja.
Det var väl inte så överraskande att titelförsvaren gjorde det, eller?
Nej, det var det inte. Och sättet han gjorde det på. Snackar om att bomba runt på 10-6. Den här hästen har ju haft en positiv utvecklingskurva i... Ja, sen han kom till Sverige började med att han var bra där som fyra och sen stagnerade lite grann, men så har han liksom tagit nya kliv hela tiden och han har bara tjänat en bra bit över 11 miljoner va? Han är grym är hästen alltså.
Var det någon annan från lördagsomgången där som du fastnade vid? Det var ju ett tag sedan nu. Manuzio Hanover, där var det ju maxning på alla håll och kanter. Läppstiftet vann igen.
Läppstiftet vann från döden, så hon är ju otroligt bra. Han har tjänat 12,8 miljoner. Det är helt otroligt, Milligan School. Läppstiftet var jättebra igen. Men att plocka ner Arbigan från döden, det säger mycket om hur bra hon är. Vad var det mer i övrigt? Den här Jackpot Toma floppa. Jag minns knappt vad som hände i lördags. Det var favoritbetonat.
Borups Tornado vann.
Ja, han är härligt. Han är grymt läcker den hästen alltså.
Ja, det måste jag säga.
Men det gjorde att vi har en jackpot på lördag på Jägersro. Och där ska jag säga kors i taket. Utan att man, jag vet inte om man har jobbat med det, men där har vi en spelmässig omgång som ser svår ut. Och nu ska det laddas på, kan jag säga dig.
Men det är ju så, David. De kan ju inte alltid veta, även om man vet.
Det är klart att de inte kan veta.
När man skriver ut propositionerna, så här David, om man skriver ut propositionerna.
Ja.
Visst, man kan veta hur många hästar finns det av den här, i den här klassen, i den här regionen. Det ser man. Och där kan man ju synka givetvis för att slippa få de här ihåliga loppen. Sen är det precis som du var inne på, man vet ju inte om de anmäler. Och man har ju naturligtvis rätt risig koll på om omgångarna blir jämna eller ojämna eller allt det där. Nu råkar det vara så att förra veckan så var det för svårt en gång på V86. Ja, men då var det ingen som fick 8 rätt. Och nu var det alldeles för enkelt. Och nu på lördag, men wow, nu var det en fin omgång.
Ja, fast
igen.
Vänta här Patrik. Du ser väl trenden över året. Det har varit väldigt mycket jackpottar på den lägsta poolen. Det har varit jättemycket favoriter. Det är klart att mixen är där och jag har inget emot att det är jackpot var fjärde vecka säger. Men det har ju varit jackpot på mer än 50% av omgångarna på V75 ordinarie omgångarna i år. Och det jag ställer mig extra kritiskt till i onsdags, det var ju att man inte jobbade med just den omgången för den var uppblåst, skulle ge mycket pengar och så vidare. Sen så fattar jag att men det är klart att det blir favoritomgångar och bra hästar kommer att vara stora favoriter och det har jag inga problem alls. Men det är ändå veckans största spel. Man måste jobba med stimulansen för spelarna för att man ska tycka det är svårt. Mm. Om man vill ha hög omsättning. Annars spelar man folk för mindre bara. Och oavsett vad de har gjort eller inte gjort på den här omgången så ser den grym ut. Kanske årets bästa omgång med en fin jackpot dessutom.
Är det så?
Ja, jag tycker den är helgrym och det gör ju att man kommer ladda på extra och spela större och alla vill vara med för att alla frågar hur är omgången. Säger man då att den är grymt rolig, ja men då ska alla swisha en 2 lax och 5 lax och alla ska vara med liksom. Säger man att omgången är kall, då säger alla ja, men då kör man om stryktipset eller något annat istället. Men så är det ju liksom.
Ja, jag köper det.
Ja.
Du, ska vi testa av en, ja men det är väl superjägershow-profil.
Verkligen, som har, de har ju årets största helg för dörren och adderar då en auktion på det. Som, jag vet inte, de hade ett stopp fredag va? Han får reda ut det där åt oss.
Hallå där i Malmö, Adrian Colgini.
Hej.
Hej, vart befinner du dig? Är du inne i stan eller vart håller du hus?
Nej, jag har faktiskt tagit mig ut på gården ikväll. Vi har haft lite besökare från Reo Liljendal och Conan Lugau som har kollat lite ettåringar. Så jag har varit ute och visat dem.
Ja, spännande. Har det varit full fart där ute inför auktionen som pågår och det slutbuden nu är ju i helgen ju?
Ja, precis ja. Precis, ja. Så ja, det gäller att vara på tårna nu resten av veckan.
Du, ja. Du bor ju normalt sett i Malmö, men berättade här tidigare att du har köpt hus i Vån. Berätta, vad är tanken där?
Ja, men alltså jag pendlar ju 10 mil tur och retur ut i gården varje dag. Och alltså, ja, Malmö det var kul när man var lite yngre och sådär. Men nu har jag bott där i 4-5 år och börjar känna mig liksom färdig med det. Det ska bli jäkligt skönt att komma ut närmare gården och närmare hästarna igen.
Ja.
Det är ju så att tv-tittarna och alla travintresserade, Adrian, ser ju dig på travbanorna. Hur ser en normal dag ut i Adrian Colginis liv med tanke på att du säger det? Jag har varit till och med lite paff. Att du sitter alltså och åker de här milen ut till er egna gård varenda dag. Det måste tära, men hur ser den ut dagen för dig? En normal dag?
Ja, så det är ju det är en ganska absurd livsstil om man säger så. Har man mycket att göra, vilket man har liksom, ja, minst 4 dagar i veckan, så ringer klockan mellan 5:30-6 varje morgon. Ibland tidigare än det. Och då är det liksom ut och börja jobba med banorna. Listorna är skrivna sedan kvällen innan, fortkörningslistorna. Och sen så sätter vi igång vid 8-tiden, börjar träna hästarna. Och sen brukar väl vara klar med min körning vid 12-tiden. Och jag har lagt upp det så för att jag har så mycket tävlande så att jag måste få i alla fall en timme vila innan jag sticker vidare till tävlingar. Så brukar vara runt 1-tiden brukar man sticka iväg mot trav och sen ja, för man vill ju vara i ordning liksom. Det är på tävlingar vi ska tjäna pengarna och då vill man liksom vara fit for fight. Så jag tar en timme där innan. Och sen brukar jag hålla på då till 9:30. Kommer man därifrån. Kommer hem vid midnatt. Och sen rullar det på liksom.
Men känner du att du har. Nu är du ung i gamet. Vi hade ju David, eller hur? Man sa det förr liksom. Det var de här som tränade häst full fart på dagarna. Och dessutom var aktuell att köra lopp. Väldigt mycket lopp dessutom. De växer ju inte på träd längre. Man fokuserar antingen lite mer på träningsbiten eller också lite mer på kuskbiten. Du kör ju både och där. Känner du att du pallar och energi?
Ja, det gör jag verkligen. Men jag är också väldigt noga med att de här dagarna som jag inte behövs, alltså till 100% ute i stallet, då tar jag liksom, alltså jag kör 1-2 hästar någon gång sådär så att jag bara kan vila istället om jag har haft en riktigt tuff vecka. Mm. Så jag tänker ju på att jag ska hålla på med detta liksom, ja, 30 år till. Och man kan inte bara axa rakt in i en vägg nu när man är 27, utan jag vill hålla länge.
Hur mycket privatliv känner du att du har? Men du bor i Malmö, då gissar jag att det kanske blir lite middagar och sånt med polare på stan. Hur mycket värdesätter du det i livet?
Alltså det blir ju mindre och mindre med polar och sådär måste jag säga. Det har ju tyvärr nästan försvunnit helt. De gångerna jag är fri så brukar jag liksom, det blir med Saga såklart. Den tiden måste man offra till förhållandet. Det är väldigt viktigt. Sen har jag liksom någon polare, någon enstaka som man försöker, men annars är det väldigt lite fritid, tyvärr.
Du, din sambo där, du nämnde Saga, hon är ju numera väldigt involverad i er verksamhet. Hon var ju ingen hästtjej, eller i alla fall ingen travtjej när ni träffades. Kan du berätta lite grann vad som har hänt där och hennes roll i stallet?
Ja, alltså hon har ju växt in i det efterhand, måste jag säga. Hon tog steget själv och ville verkligen in med hästarna igen. Hon har ju lyft om när hon var yngre. Men aldrig någonsin med travhästar. Men hon är verkligen intresserad och liksom har verkligen tagit ett bra steg in i verksamheten. Hon har några passhästar nu som faktiskt går riktigt bra för henne. Så hon brinner verkligen för detta här och det är kul. Jag gillar det. Hon är liksom ingen riktig travnörd, om man säger så. Vi är ju travnördar, men hon kan ju inte så mycket så. Det tycker jag är jävligt skönt. Alltså jag slipper komma hem och fråga varför jag till tredje invändigt istället för döden.
Jag fattar.
Så det är på en skitskön nivå. Och det är väldigt viktigt också att jag har någon som förstår sig på liksom bara hur mycket jobb som krävs. Att det inte blir... Det går ut av oss i förhållandet. Och då vill det till att man förstår sig på vad det handlar om.
Mm. Du, en annan sak med henne. Hon har ju väldigt många följare på sociala medier och varit med i Paradise Hotel och så vidare. Men när jag kollar hennes sociala medier och ibland när jag dyker in i dina, då slås man att ni verkar ha sjukt kul ihop. Alltså som två bra polar. Ni driver med varandra på ett roligt sätt och så vidare. Kan du berätta lite grann om er relation? För ja, ni verkar ha ett ball.
Ja, men verkligen. Alltså... Jag umgås ju med henne skitmycket och vi har ju, alltså hon är verkligen min bästa kompis, så är det ju. Vi har riktigt rolig stämning, så att jag tror att det är väldigt viktigt för mig, för jag är väldigt jag gillar att ha ball. Säkert är det bara, jag måste liksom garva om dagarna och det är en extremt viktig del för mig, liksom mitt liv, och kunna vara mig själv hela tiden. Och ja, det känns skitskönt med henne alltså.
Och hon är med på flytten till nya huset och allting?
Ja, hon pushar på som satan. Så det skulle helst att inflytta det igår.
Ja, okej. Okay. Ja, hur långt ifrån gården är huset?
En kilometer.
Ja.
Jag har blivit lite närmare.
Ja.
Du, Adrian, du sa det, 27 år, du vill inte känna dig utbränd. Du ska hålla på med det länge framöver, men det var väl inte helt givet att det skulle bli trav för din del. Om jag förstod det rätt när jag pratade med dina föräldrar, för du var ju duktig i hoppning också. När bestämde du för att det skulle bli just travbiten?
Ja, när jag såg mina betyg efter skolan.
Hur var de?
Då var det liksom... jag faktiskt, ska vara ärlig, jag har inte öppnat dem.
Okej, så du har inte sett dem ens.
Nej, för det var inte lönt.
Nej.
Men man kan ju säga att vägen var ju extremt krokig till travet. Jag höll på med hoppning på elitnivå och hockey också. Och jag kände liksom att fan, det är något av det här jag ska hålla på med. Men sen så bara försvann intresset mer och mer och liksom travet tog över. Jag började följa allt som hände runt stallet och hästarna och allt det här. Och sen så bara efter skolan, eller nej, det var ju en bit innan det. Det var när jag hade 1,5 år kvar i gymnasiet, så började hockeyn också, intresset började tyna. Så då kände jag att nej, nu har jag bestämt mig. Och sen dess har det varit liksom full fokus mot stallet.
För att en intressant grej här är att jag började själv hänga på Jägersro 2001 och såg dig som 8-åring springa runt där på stallbacken, och jag var själv inte lastgammal liksom. Men då visste jag att du spelade hockey och du var lite seriös med hockey senare, som du själv säger. Men min känsla av dig då, det var ju att nej, fan, han blev ingen travnisse, han är inte intresserad av trav. Alltså det känns som att du hade helt andra saker för dig, och du var inte på tävlingsdagarna så ofta som kanske Dante var när han var mindre, var min känsla. Vad säger du om det?
Nej, lite så var det faktiskt. Men jag hade liksom, jag vet inte riktigt vad det kan, alltså varför jag inte hade det riktiga intresset då. Men jag vet att alltså mellan 12 till 16 års ålder så hade jag 6-7 ponnyer hemma. Så att varje gång jag kom hem från skolan så var det liksom bara att börja träna hästarna. Jag blev klar i stallet i sena kvällar efter träningar och skit, så... Det fanns ju ingen riktig tid för mig på det sättet heller.
Nej.
Men sen bara, från en dag till en annan så bara kom det liksom.
När du började köra lopp sen, Adrian, så Kan du beskriva för oss, jag följde ju travet, eller jag följer fortfarande travet supernära, men jag var ju ofta på plats också när du körde dina lopp i början av karriären. Kände du att du hade någonting att du skulle leva upp till med tanke på pappa och hans stil, som han kanske både är som privatperson men också lite grann framförallt i media, hur han kör lopp och så vidare. Att du kände att men här kommer jag måste också vara här och ta för mig, jag vill vara lite grann som pappa, eller hur kände du där?
Alltså, när jag ser tillbaka på det så var det ju så. Definitivt. Alltså jag försökte leva upp till rollen. Men just där och då så kändes det fullt naturligt. Jag tyckte liksom att jag satt på så bra hästar hela tiden. Och det var liksom offensivt hela tiden. Hästen får visa att den är bäst ungefär.
Mm.
Men sen med tiden och liksom att man har börjat lära känna sig själv mer och liksom verkligen ransakat på var det gick fel. Jag läser mina lopp efteråt ganska så noggrant. Liksom vad jag kunde gjort annorlunda. Så har man växt i rollen konstant. Så från att vara en dålig kopia av pappa så tycker jag ändå att det har artat sig rätt så bra.
Jag får säga det att vi är brutalt ärliga i den här podden, och det är att det är lätt att prata om utvecklingskurvor. Du får väl flika in, David. Men jag säger istället snabb mognadsprocess i dina styrningar. Alltså från att vara den här som du säger, kom ut och körde ganska så offensivt och så vidare. Så otroligt snabbt att det liksom blev sansat. Jag tror inte att det är alldeles vanligt. Jag tror att det är lätt att man, har man kommit in i ena hjulspåren, att man fortsätter där. Men det känns inte så med din löpkörning. Vad tänker du kring det?
Nej, det var liksom inte. Jag kan säga att skiten som jag har fått utifrån, ingenting jämfört med vad jag har fått av pappa när jag slutade köra så aggressivt som honom. Så det var lite vågskål det där, vems skit ska jag ta? Men till slut så blev det liksom att jag har fått lyssna på mig själv och vad jag själv tycker känns bäst. Och sen. Men.
Nu säger han väl inte så mycket, va?
Nej, alltså, jo, det gör han, det kan jag lova. Han kan gnälla rätt så hårt på styrningarna, men jag tycker att hans stil var lite förlegad. Han var ju så långt före sin tid ett tag på 90-talet när han dominerade fullständigt. De styrningarna håller inte längre.
Men när du säger att han kör och alltid kört väldigt offensivt, vad i det anser du var fel eftersom du inte har namnat det fullt ut? För du är betydligt mer defensiv än vad han är.
Ja, alltså jag älskar det offensiva upplägget på vissa hästar. Jag tycker att vissa gånger så tror jag att pappa hade vunnit det loppet med en viss häst om han hade kört den. För att han hade verkligen tagit tillvara på hästens skarpa egenskaper. Alltså, och han, ibland så är det precis som att han hoppar upp och han vill och de ska. Så han har den pondusen. Vad frågar du förresten?
Ja, men jag frågade liksom att vad insåg du i hans styrning att det här funkar inte? Alltså.
Ja, precis. Nej, men det går liksom inte att styra fram i dödens varje gång. Det går liksom inte att styra på först i tredje varje gång. Man får läsa lite hur loppet har blivit kört eller hur det ser ut liksom, var olika konkurrenter sitter. Alltså det är så tajt idag, man får man måste liksom läst på ganska så många motståndare på för om man ska vara liksom 100% i sina move. Och det är nog mest det där att man är mycket mer påläst idag, det var man inte förr.
Men han behövde inte heller kanske vara så jäkla påläst alla gånger. Jag menar, när han hade de här vi kan ju dra alla de här storstjärnorna, men han hade Viking Kronos, Going Kronos, när Needles & Pins och de här kommer på, han ville ju gärna vinna med 80 meter om det gick. Det var ju helt underbart att sitta och titta på ju.
Ja, det var ju förnedringskrav.
Ja.
Och det ska man ju inte förakta, det är ju det bästa som finns. Men
är det inte så lätt nu för tiden kanske?
Det är inte så lätt nu för tiden, alltså. Om man bara backar bandet 20 år så tror jag att det var en enorm skillnad på tränarna jämfört med idag. Alltså idag tränar alla hårt. Men det var inte riktigt så då.
Men var det inte lite så också? Han har alltid haft en filosofi att hästarna ska utvecklas med hårda lopp. Då spelar det ingen roll vilka du möter. För att då är loppet en del av matchningen mer än att det är viktigt att vinna själva loppet, om du fattar.
Absolut är det så. Och jag tycker det är så än idag. Alltså jag tycker det är skittråkigt att se alltså treåringar på valla och så kommer de ut och varvar på 19. Och så vinner de på ett slutvarv på 14. Alltså då, du kan ju träna det till det loppet istället. Ja, du kanske kör bara för pengarna. Men alltså när vi kommer ut med treåringar i tidig ålder. Och då vill vi förbereda dem på vad som komma skall. Alltså det kommer kriterier och du måste liksom vara redo för det här.
Men kan inte det sålla bort vissa också som inte pallar det?
Ja, men alltså... Jo, visst är det så. Men då kanske de inte skulle varit i... Alltså, ta sikte mot de loppen på första början.
Jag fattar. En annan fråga som du vinner på lite grann som jag tycker är intressant är att du ofta när du skriver på sociala medier eller du skrev för, nu kanske det var ett tag sedan och du var inne på det. I mean, haters gonna hate. Jag upplever det som att du känner att du har varit lite förföljd av en skara på sociala medier. Det vet ju alla vin och travet som är, nu ska jag inte säga att jag är officiell, men Patrik har fått skit, jag har fått skit, alla får skit, men det känns som att du tyckte att du har varit lite utsatt, vilket jag kan tänka mig att du har varit. Hur upplever du den biten nu?
Ja, alltså jag har ju backat ganska rejält för sociala medier just på grund av att jag orkar liksom inte mer. Det var kul ett tag.
Ja.
Och dra upp dem. Men jag tror väl att de har liksom inte kommit åt pappa på det sättet eftersom att han har varit nollaktiv på sociala medier. Det gick väl ut lite på mig sen.
Ja.
Att jag fick ta över hans rester.
Om vi pratar om hur det var när du skulle börja köra lopp kontra när du skulle ta över träningsverksamheten. Hur många år sedan är det? Det är bara något år sedan nu ju.
Två år sedan ännu.
Förra året var vi första hela år.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Mm.
Hur var det och hur gick dina tankegångar? Jag antar att ni har väl pratat i familjen om det här ett tag, men när det väl blir verklighet att ta över den rörelsen, det ansvaret och så vidare. Vad har du känt kring det, Adrian?
Ja, alltså till en början så tyckte jag liksom att det var ungefär samma grej, men jag märker ju på mig själv att det har ju blivit mer jobb. Alltså jag tar ju mycket mer uppgifter på mig rent automatiskt och liksom känner ett helt annat ansvar. Så nu för tiden är liksom allt hänger på mig. Allt med ägarkontakter och anmälningar och fortkörningar och planeringar och hela den biten. Allt. Så det var nog mer att pappa tog ett rejält kliv tillbaka än att jag bara stod där och bara ge mig. Ja. Utan det bara kom på mig liksom.
Hur har det varit?
Vad sa du?
Hur har det varit det här året?
De här två åren har varit jäkligt givande måste jag säga. Alltså jag har lärt känna mig själv på ett bättre sätt. Man vet ju verkligen att man kan uttrycka sig själv till gränser som man inte riktigt visste man kunde tidigare. I fjol så tryckte jag ganska hårt på mig själv. Jag skulle resa överallt. Jag skulle vara med varje morgon och hela den biten. Men nu tror jag att jag har landat i ett rätt så bra system faktiskt. Ett års lärotid.
Yes.
En annan sak på det ämnet. Många lärlingar vill ju vara runt hos lite tränare för att snappa upp lite här och där. Du har ju i princip... Visst var du en kortis och Jimmy Taktum, annars har du väl bara varit hos din pappa. Hur ser du på det?
Kanske inte helt optimalt. Alltså jag kan säga... Jag har hela tiden tyckt att... Ja, det var kanske inte perfekt att jag inte har kunnat åka iväg. För jag har inte kunnat åka iväg. För fick... Det var ganska bråttom för mig att komma in för pappa började ledsna mer och mer. Han ville liksom bara backa av. Och jag fick liksom ta rätt så stort ansvar direkt efter dagen efter studenten ungefär. Så därför har det inte riktigt funnits tid för mig att sticka iväg ett år här och där. Det har jag tyckt varit negativt. Men jag tror snarare att det har varit ganska så bra och liksom... Alltså kommer man till ett ställe som kanske inte riktigt har Alltså, så att säga, om man tar in för mycket intryck, vill ta in för mycket intryck utifrån som inte är helt positiva. Att man ska börja ändra och klabba en massa olika saker. Jag tror mer på den vägen jag har gjort.
Du, ljudet hackar ur lite grann nu. Jag vet inte om det var att lurarna åkte ur eller vad det var. Det...
Nej, jag fick ett annat samtal.
Ah, ja, ah, okay.
Nej, men jag måste säga, jag känner mig trygg med den vägen jag ändå har gått. Alltså, jag har fått in mycket intryck utan att ha varit hos dem. Och jag var hos Jimmy 3 månader och det gav mig faktiskt jäkligt mycket för unghästarnas del.
Ja.
Men jag har en rätt så bra helhetsbild för mig själv i alla fall.
Men du, hur mycket lägger sig gubben i då?
Så lite som möjligt. Alltså, han vill inte lägga sig i speciellt mycket.
Jaha, är det så?
Ja, men lite så. Nu, när det börjar närma sig storlopp och sådär kan jag gärna få honom att flika in. Att mellan försök och final och preppa dem så de är riktigt i ordning. Men annars så, ja, några goda råd här och där.
Tar han de hästarna han vill köra? Tar han topphästarna istället när han ska ut och köra på dagarna, eller?
Ja, han kör, jag tror han snittar kanske 1-2 turer i veckan, så det är inte mer än så.
Nej. Och då väljer han någon kanon, eller?
Ja, han väljer ingen lus, det kan jag lova. Men han ser rätt så många jobb från bilen vid sidan av. Så han har ju bra koll på hästarna så sett, men han kör dem ogärna.
Ja, okej. Okay. Ja.
Du, innan vi börjar prata kort aktionen här, bara en fråga. Din träningsfilosofi, vad bygger den på lite grann för hästarnas skull?
Ja, såklart långsiktiga karriärer. Det är ju väldigt viktigt för det vi håller på med. Och sen få rejäl styrka i dem så de tål det vi ska hålla på med sen. Men hela filosofin bygger på att de ska kunna tävla från 2 år till långt upp i åldern utan att liksom tappa, utan snarare bli bättre och bättre hela tiden.
Mm. Där har ni lyckats genom åren också.
Det tycker jag att han har gjort. Och vi har liksom våra principer, grundprinciper som jag tror är väldigt viktiga för att de ska kunna klara det också.
Vad är det för principer?
Ja, du ska inte tvinga en häst till någonting som man inte är redo för. Du ska liksom inte få panik med en häst som kanske inte är redo för ett kriteriekval och börja rycka skorna och lägga på dem olika vagnar och huvudlag för att tvinga ner den där extra sekunden för att den ska kunna halka med på ett fjärdepriset kriterium. Det är helt oviktigt för oss. Utan hästen ska vara redo för det, och är han inte det så får det vara så. Då kommer pengarna med tiden. Men det gäller att lyssna på hästen.
Du, det har varit en debatt här nu på slutet om att man vill kanske införa skotvång och jänkarvagnsförbud på 2- och 3-åringar. Vad tycker du om det?
Jag ser ingenting som talar för att vi ska hålla på med det skitet på unghästar. Alltså, jag ser inte riktigt vad en jänkarvagn på en 3-åring ger för nytta.
Nej.
Jag vill liksom att de som talar för jänkarvagn eller barfota på 3-åringar, jag vill höra deras argument. Vad tjänar travsporten på det?
Jag håller med till 100%. Jag, för min del, kunde ha slutat med det idag, för att det kortar karriärerna på hästarna. Framförallt barfota, att du drar dem i femte starten, sen har du inte den växeln kvar. Och, jag vet inte, det känns inte bra.
Nej, de får ju liksom en helt annan gång, och deras kroppar är inte redo för det. Och det stoppar deras utveckling fullständigt. Så att jag kunde inte vara mer emot barfota och jänkarvagn på unghästar än vad jag är. Så jag tycker bara det ska bort.
Ja, du, vi går vidare här. Ni har ju auktion här. Jag vet inte vilket år i ordningen det är. När var första auktionen?
Världens bästa auktion är det. Det är världens bästa auktion. Men inte så här på nätet. Det tycker jag är kallt. Men nu är de tiderna. Men fan, ja. Jag sitter där nere och kollar på hästarna.
Nykter. Ja.
Och ta ett glas.
Ja, precis. Det är läckert. Men det är ju en tradition som tyvärr inte vi kan hålla i år. Det är jäkligt tråkigt. Alltså. Annars är det en underbar kväll. Och han har blivit på med det här i... Fan, going är 2003, 2005 kanske, 2006. Det är länge nu.
Precis. Det börjar ju
men vi får ta det för vad det är.
Det börjar ju på Ridhusläktaren på Jäger, sen har du flyttat runt lite grann och det var runt Åbergs först och nu derbyhelgen. Har ni kommit till ett koncept som ni känner att det här funkar? Det är att vara ute på bomb och att ha det derbyhelgen.
Ja, alltså derbyhelgen är ju väldigt bra för då hästarna fått gå färdigt på sitt sommarbete. Och de ser väldigt fina ut och de är direkt redo att börja köras in när de går från auktionen. Så att, tidsmässigt är det perfekt. Sen är det väldigt trevligt att ha ut folket på gården här. Det blir en väldigt trevlig stämning. Alltså, går runt stallarna och folk vill kolla på banorna och liksom se hur vi har det. Det är inte alla som har varit här alltid. Så att, jag tror att folk gillar det. Mm.
Kan du nämna en häst i hela katalogen som du är minst sugen på att sälja?
Ja, det kan jag.
Säg vilken.
Jag tror du skulle säga minst sugen på att köpa.
Nej, det är inte det.
Nej, jag skulle absolut inte vilja sälja Propulsion Croadam nummer 53.
Okej. Men det blir ju såklart en prisfråga.
Så är det ju. Så är det ju. Men den hästen är jag extremt besatt av.
Men hur är det? Jag antar att du har eget bolag och så vidare och du har väl vilka mandat du vill att köpa hästar själv, eller?
Ja, precis. Ja. Nej, men det är klart att man jag håller ju på och liksom försöker få ihop lite kunder till den här hästen, men vi får ju se lite grann vad de rusar iväg på den här. Men det är helt klart en intressant häst alltså. Just att Propulsion har så få kullar också, eller förmodligen få kullar så är han ganska exklusiv också. Mm.
Nu ska vi inte ta podden för stort allvar, men nu är han ju nämnd här i alla fall, så att han lär väl få ögonen på sig för de som har lyssnat här i alla fall.
Ja, precis.
Ja. Du, någon av avelshingstarna, ni har ju lite mosaikfejsare, till exempel Adrian. Vad tror du om mosaiken i aven? De äldsta är väl två nu va, eller?
Två.
Två ja. Är de, ja.
Ja, vad tror du om mosaiken?
Ja, jag tycker att han är riktigt, riktigt intressant måste jag säga. Av det jag har sett än så länge, vi har ju några tvååringar hemma. Och vissa tror att vi har tryckt fram den här Aquarius bara för att vi ska visa hingsten. Men så är det verkligen inte. Han är bara en supertalang. Och här är någon av riktigt fina tvååringar till efter honom. Och sen har man sett några guldkorn efter honom på auktionen nu också. Så att, det skulle förvåna mig om den här hingsten inte blir riktigt, riktigt bra. Han har ju superstam också.
Mm. Du, när vi pratar stjärnhästar, så är jag bara kort innan vi pratar V75 inför helgen. Vilken är den bästa hästen du har kört?
Jag måste säga musik. Han var så jävla bra där en period. Alltså just när han var fem... Och jag fick köra han i Östersund. Det är liksom... det är sånt som bara etsat sig fast. Sen har jag kört Raja och... Jag körde han i hans sista start. Då körde jag honom. Så han har ju varit bättre än vad han var då. Men jag var ju bakom musiken när han var som absolut bäst. Och det var mäktigt.
Just det, fick vinna uppe i Jämtland där, ja.
Exakt, ja.
Men du kör Going, det var ju före din tid. Du körde aldrig honom alls?
Nej, det gjorde jag aldrig. Han var 2006.
Sex var han tre år, precis så.
Ja, så att då var man bara 13 år.
Ja.
Mm. Vilka hästar är det, Adrian, i familjen och för din del som har betytt mest, tror du?
Jag tror att det är Jokeface och Musikface. Om man snackar närtid. Och sen så finns det ju egentligen bara en och det är ju Viking Kronos.
Ja.
Om man snackar historiskt. Men under min tid nu så är det jok och musik.
Hur gamla var ni grabbar när Lutfi var på Gävletravet?
13.
Jag var på plats på Gävletravet.
Ja. Going?
Nej, going, eller? Viking. Så jag
var det på Örebro?
Nej, Gävle. Ja, han var på Gävle också.
Okay.
Det måste ha varit ett uttagningslopp eller någonting på Gävletravet. Jag hade nämligen en starttest den dagen. Jag ägde 5% i en riktig lus som startade. Men åkte ju dit bara för att se vikingar. Alltså den folksamlingen som var den dagen på Gävletravet. Jag var inte heller jättegammal, men fy fan vad häftigt det var. Och han vann ju. Det var ju liksom sådär han bara kom med ut och visade upp.
Jag tror han vann med hela upploppet. Och han hade halssituation.
Mm. Jag hade det.
Ja, han hade här situation. För pappa var lack på honom att han inte ville öka mer. Och
oh, fan,
han ville köra efter rekord. Och så visade sig att hästen hade här situation.
Ja.
Så han var ju typ 25-30 år före sin tid, den hästen.
Ja,
det visar ni av om inte annat. Jag måste bara flika in och säga, min favorit, alltså jag har ju många reveny och det finns så många som helst, men när Going kom fram på våren som treåring, det är fortfarande det, alltså jag vet inte, hans utvecklingskurva som 4-5-åring var inte vad man trodde, men alltså karismamässigt den absolut coolaste hästen jag någonsin har sett.
Ja, jag måste hålla med, för att han var liksom 2006-2007, han var the shit,
ja.
Verkligen. Alla visste vem Going var.
Ja.
Och alltså det, verkligen alla visste vem Going var. Och jag, en av mina närmsta polare idag, han blev liksom, han och hans tre polare blev travintresserade bara på grund av Going. Han hatade trav. Nu älskar han trav.
Ja.
Så den hästen gjorde jävligt mycket.
Jag kommer ihåg, ATG var ute och satte upp en kamera i boxen på honom på den tiden så att man kunde följa honom dygnet runt.
Ja,
och
precis.
Och så vidare,
det var Going Kronos Live och det, ja, var, det var riktigt stort alltså.
Ja. Där tycker jag Ludo har varit helt överlägsen för sportens betydelse med att, ja, men just bygga de här stjärnorna och låta det bli sånt snack om det och vara med på tåget lite som man var med Legolas på 80-talet. För det är de här stjärnorna vi behöver, annars blir det som i USA, då blir det helt själlöst.
Så är det, han var ju jäkligt noggrann på det med Going, att det var liksom, den hästen skulle sälja sporten. Och jag kommer ihåg att Going var sjuk när det var E3-uttagningar korta E3, ja. Och då fick han bara starta i E3 Consolation på Gävle. Och han visste ju vad som komma skulle i det loppet. Och det var ju det loppet han tog världsrekordet i. Och ATG la loppet utanför V64, eller V65, så det var då. Och då hotade pappa med att stryka hästen om de inte flyttade in det på streckspelet, för det skulle visas på TV. Så det slutade med att de fick in det på strecken, och det syntes på TV när han tog världsrekordet. Så han var extremt noggrann med att den hästen skulle sälja sporten.
Jag vet inte väl, han vann ju på fredagen på 10-4. Sen vann Glenn Kronos E3-finalen från Dödens på lördagen på 12 blankt. Typ 2 sekunder långsammare.
Exakt, mot Express Meret.
Ja, exakt.
Jag har en annan favvis i stallet. Jag vet inte om du kommer ihåg det, David. Det är kanske för tidigt för dig.
Vilken då?
Ilsen Pins.
Ja, nej, det är inte för tidigt. Hon var ju... Nej, det var ju det uppfödningslöpningen när Ludde hade 5 hästar med. Men så var Even Who från spår 12 med Björn Goop.
Alltså vilken jäkla mär alltså. Ja, fy fan vilken cool häst alltså.
Ja, hon hade utstrålning.
Ja, jag kommer ihåg när hon kom in på auktionen där i... Var hon Fölmer?
Nej, Fölmer. Rune köpte henne för över 2 miljoner. Kommer ihåg.
Var hon dräktig eller något sånt då? De kom in. Och så körde de med henne.
Ja, hon kan ha varit dräktig.
Ja. Mm. Hur som helst så... Kör de Nielsen Pins-låten där de kom in.
Jag måste bara dra en ball grej med Nielsen Pins. Jag tror Ludde ropade in henne på någon auktion i Stockholm. Jag vet inte vilken det var. Och den budgivningen, hon var ju efter Everjet och Spender Bunch. Och det var ju, alltså, även om mammas tiden var bra, Everjet var ju inte det hetaste direkt. Liksom. Men budgivningen gick så. Ja, men 20, 30 och så hörde man bara 300 på något annat rum.
Så, exakt, jag har fått den återberättad för mig. Jag tror det var typ 150, 160 så blev pappa 200. Alltså, så blir någon 220 så 400. Och då slog de.
Ja, då tog de ingenting. Nej, fantastisk häst var hon. Ja. Det var ju tuff årgång och mötte Passionate Kemp hela tiden, men slog Passionate Kemp i båda E3-finalerna faktiskt.
Ja. Hon var mäktig. Du, innan vi körde igång intervjun här med Adrian, hur många hästar sa ni att ni hade till start till helgen? Det var ju något helt sagolikt.
Ja, vad sa du, David?
25.
Ja, fy fan, man måste vara riktigt övertänd när det var dags för anmälningar.
Men hur får ni ihop, hur får ni det funka liksom? Tar ni in extra personal eller alla får jobba hela helgen, eller hur gör man?
Ja, vi tar in extra personal. Vi har ju Kalle Göransson kommer med sin fru och hjälper till, och sen har vi lite folk som inte håller på med tävlingshästarna, och de får hoppa in och jobba liksom, de som jobbar med stuteriet och sånt där, så att det finns gott om folk.
Ja. Du, en kort fråga bara som jag hamnar vid innan vi går in på starthästarna. Going, vad är din syn på honom i aven?
Är vi under inspelning eller?
Ja.
Jag gillar going.
Om inte det varit under inspelning då?
Jo, nej, men alltså ärligt talat, jag gillar going. Jag tycker att folk ska höra det, för att folk har kastat väldigt mycket skit på honom som avsingst. Men jag måste säga att vi har haft fantastiska framgångar med honom. Vi har haft Dante Bocco.
Mm.
Vi har haft Archangel Am. Vi har haft många, många fler. Men det blev liksom inte att vi satsade speciellt mycket på honom i Aven, eftersom att pappa sålde honom. Och han ägde inte hingsten. Men jag tror att hade han fått chansen på riktigt så hade han haft många fler kanoner. För att han har verkligen lämnat bra hästar och är en ständigt underskattad hingst, måste jag säga.
Han har ju ändå lämnat världsrekord. Håller innan över 2140 meter. Spoil Me, som han åks på 11,5. Ett åks där för ett Princess Face var heroisk från dödens.
Exakt. Och det var ju lite problem med honom, för han var ju lite för dyr för länge.
Ja.
Så han fick så extremt små kullar till slut, och då tappade folk intresset. Men going är absolut en av favoriterna, måste jag säga.
Ja. Ja, men jag är lite inne på ditt spår så här. Jag ska inte säga att det är en succéhings, men förväntningarna man hade, det var liksom att det var, med tanke på karisma och allting, och jag vet inte om det kanske var fel korsningar i början, ingen aning, men någonstans har man blivit besviken. Men samtidigt kanske han inte fått den chansen som han, jag vet inte, skulle haft, för att du säger att han var för dyr i början och så vidare.
Ja, alltså jag tror att folk hade förväntningar på att han skulle vara ny Viking Kronos. Mm. Och de växer inte på träd.
Nej.
Och det är svårt att ha sådana förväntningar på en ny avelshingst. Han gjorde det jävligt bra, eller han gör det jäkligt bra i aveln, måste jag säga. Så att det är tufft att mantla vikingens roll.
Ja. Ja, vi kör lite snack inför helgen. Det är svensk travderby, Jägersros största helg. Vi kan ju bara gå in kort om varje starttest. Du behöver liksom inte fördjupa.
Du kan inte gå in på 25 stycken.
Nej, men vi tar ju de mest intressanta såklart. Och V75 samt Aquarius Face som går utanför V7. Vi börjar på lördagen då. V75-1, 8 Kennedy, barfota runt om för andra gången i karriären, spår 8. Vad säger du där?
Han har faktiskt riktigt bra form. Han har inte fått utdelning för 5 öre. Gick skitbra på Åby för mig för länge sedan nu. Vi har inte startat han speciellt mycket för att han ska egentligen matchas för vintermeetinget som kommer. Men han är i ordning. Och skulle det lösa sig för hans del på lördag så blir han riktigt farlig, för att han har inga pengar på sig gentemot sin kapacitet.
V72, 3 Upper Face, superstammad efter Trixton och Lisa America. Barfota runt om första gången, vad säger du?
Han kommer gå minst barfota fram i alla fall.
Okay.
Eventuellt barfota runt om, och det är en supereffekt på honom.
Och bike.
Ja, exakt. Det är en intressant test, helt klart. Han har inte fått ut det han har lovat än så länge.
Nej. Ska vi se, V73 Redneck Woodland, också anmäld barfota runt om.
Ja, och det kommer han att gå med.
Det är första gången.
Utan framskorna, och det är viktigt för han. Framskorna är det som är avgörande för hans del, tror jag. Och det kommer han gå utan. Det är första gången. Det här är en häst som är knepig. Men när han får gå där framme, och förhoppningsvis i ledningen, då är han bra. Han kommer att bomba på, för att han vill liksom dra. Det går liksom inte att bestämma över honom och ligga tredje, fjärde utvändigt och bråka med honom. Utan han får gå framåt, och sen så tror jag att det kan räcka länge.
Fattar. V75-5, 9 Speedy Face. Just nu under 1%. Men jag är inne på att du, om du väljer ryggledaren, kan vinna därifrån. Vad känner du på uppgiften?
Han har ju haft löjligt dålig utdelning, måste jag säga. Vi har ju haft lite fel tankar och haft honom ute i 3-1. Jag tror att 1600 passar honom mycket bättre. Skulle det vara som du säger och det löser sig för hans del, så är han ju definitivt sträckvärt till minus eller under 1%. Alltså, han är riktigt bra i ordning, som det känns.
Mm. V7, 11 Eclipse Am, som verkligen har toppform.
Han har, det behövs, för att det där är ett tufft lopp alltså. Men senast så hade jag inte toppat honom för 5 öre. Jag ville att han skulle ha det loppet och vara i ordning till denna starten då. Och nu kommer maxan i utrustningen. Distansen passar bättre. Jag håller honom tidigt, men jag tycker ändå att den Ingves körde, den Ready Cash, och det är en superhäst.
Okej. Vi går över till söndagen då. Lopp utanför V75. Lopp 1 är ett tvåångslopp. Aquarius Face, en av stallets snackhästar. Vad säger du om den?
Ja, riktigt, riktigt stor talang alltså. Han gör allting rätt. Han är väldigt intelligent och en riktig flygmaskin. Så det är tvååringar. Man får fortfarande överseende, men det skulle förvåna mig om man inte vinner det loppet.
Har ni tagit det medvetet lugnt efter senast, eller varför har han inte startat på över en månad?
Ja, för att han har Breeders' Course-försök nu och sen förhoppningsvis en final, och sen så ligger fokus på att göra uppföljningsloppet sen i höst också, så att det blir för många starter annars.
Fattar. V73 derbystot och kör Daniel Redén Award Kronos, som du var trea med i Storchampionatet. Vad säger du om hennes uppgift?
Stentufft lopp. Alltså extremt jämnt bland framförallt Redéns hästar, men Robas häst är inte dålig den heller, så att den med rätt klaff och resa kommer att vinna det loppet. Men jag måste säga att den här awarden var, den är mycket bättre än vad man har trott alltså.
Hur känns det att du har blivit vald att få köra Daniel Redén? Du gjorde det bra i Storchampionatet. Alltså, nu fattar jag att det finns konstellationer i travet som man inte känner till som är polare, men från sidan så kan det te sig lite oväntat. Hur ser du på att han satsar lite på dig?
Jag vet inte riktigt. Alltså jag kan inte säga att jag är polare med Redén. Jag tycker vi har alltid skön kontakt sådär när man träffas på trav. Men det finns ju de man umgås med mer inom travet, om man säger. Jag hoppas väl att han har fått upp ögonen för mig när han har sett mig köra storlopp, att jag har behärskat det väl.
Ja, V75-4. Ni har Sashay Mawet i start där i ett storlopp, diamantstort försök.
Lite beroende på på att få rätt resa den märren. Får hon ligga på rulle så är hon extremt kvick alltså, men får hon göra jobbet lite för tidigt så får hon det tufft. Jag var ju lite besviken på henne i storsprinten. Hon kändes som en stenklar vinnare sista sväng, men hon behöver ha sina rygglopp, men hon är riktigt bra när hon får det.
Helgens huvudlopp, V76 på söndagen, Svenskt Travderby. Ni har ut 7 Ultion Face. Hur ska du göra för att få en bra bit av kaka, priskakan här?
Ja, det får vi se. Men hästen känns riktigt bra. Han, det man ska tänka på är att han hade inte fått ett helt lopp i kroppen sin Eskilstuna. Och det var ju typ en och en halv månad mellan starterna då. Jag tror han blev lite mjölksyretrött sista biten i försöket. Han fick ju bara ett varvslopp på Åby innan han galopperade. Så jag förväntar mig att han har blivit kraftigt förbättrad med den starten. Och sen kommer vi maxa honom utrustningsmässigt nu. Nu får det bära eller brista.
Mm. Och det innebär?
Allt som det här vi ska förbjuda på ungastarna sen.
Barfota bike. Då det
är. Ja, precis.
Ja. Och V75-7, den som jag
får trodde... Får jag bara stanna till dig på derbyt en snabbis där, David. Ja. Vad känner du kring kapaciteten när det gäller Ultion? Vi satt ju, du och jag, och tog en bit mat innan han startade på Åby. Det var väl dagen innan, va? Mm. Och jag var ju superpepp på att se han på Åby där, för du var ju tänd på den uppgiften med Ultion. Han mötte ju bra hästar där ju. Mm. Armin Sparo och gänget. Men du var ju så sjukt nöjd med han.
Ja, alltså han har ju inte fått ut en promille av det som jag har känt i hästen alltså, än så länge. Det känns verkligen som en riktig flygare, men att han inte liksom, han har inte varit riktigt mogen än. Och då hade jag nästan räknat med att det kommer bli hösten som blir hans grej. Mm. Och nu hoppas jag att vi har honom där. Men den kapaciteten hästen har, alltså, den går inte av för hackor.
Så när David säger att hur ska du bete dig för att få med en bit av priskakan?
Det... Jag menar ju inte det som att det var osannolikt. Jag menar vad han hade för move. Det var ju det jag menar.
Ja, vad tror du att han kan göra om det klaffar och allt det där?
Ja, alltså han är ju liksom inte hästen som bara... Det visar han i försöket. Han är inte hästen som man bara kör ut med och vinner ett derby. Utan det måste klaffa och vi måste rycka lite växlar nu för att kunna utmana. Men... Alltså gör någon bort sig och om man lyckas dyka emellan och då är han inte sämre än någon i det fältet kapacitetmässigt. Det kan jag ta gift på.
Ja. Oj, det var intressant.
Ja. Det var de vibbarna jag fick där på middagen.
Ja.
V75-7, den som jag trodde var stallets bästa fyraåring och stora derbyhopp. 12 upset face som pappa Ludde kör. Vad säger de hästens chans?
Jag spår 12 nu. Han har spår 12, va?
Ja, ja.
Ja, alltså det är ju... Det är långsökt. Han har inte alls varit så bra som han var i fjol. Han har inte riktigt behärskat med sin stora kropp än. Det kanske kommer som femåring, men just nu är han inte den hästen som vi hade hoppats på vid denna tidsperioden. Vi hade förväntat oss att han skulle vara en derbyhäst.
Fattar. Du får inte svara Aquarius Face. Vilken är helens bästa chans?
Jag ska bara kolla här nu. Jag säger Redneck Woodland.
Oj, mycket intressant. I princip ospelad i ett väldigt öppet lopp. Kul.
Läckert.
Mm. En sista fråga när vi ser på dig. Jag vill ha namnet på en häst. Eller vill ha namnet. Jag vill höra namnet på en häst. För jag ska kolla stammarna och följa de större tränarnas hästar och vilka som kommer ut. Kan du säga en häst som du känner lite extra för i träningen som inte har startat ännu som vi ska hålla ögonen på?
Då får du ju bli en tvååring.
Ja.
Nu ska vi bara se här. Jag måste bara tänka igenom. Vi har... jag har ju... Jag måste säga... Jag älskar Ultians lillebror efter Raya Mirchi. Det är en riktigt liten favorit. Han kommer inte vara mogen än på ett tag. Men jag hoppas som fyraåring då kan han stå där med den gula kavajen.
Ja.
Det är en riktigt fin häst. Achilles Face,
ja, precis. Jag hittar dem också.
Ja, en riktigt liten guldklimp.
Ja, intressant. Ja, då Adrian, vi tackar så mycket för en superhärligt snack och önskar dig all lycka till i helgen.
Oh, tack verkligen. Så mycket.
Verkligen, Adrian.
Om aktionen och med loppen och allting.
Ja, tack för det.
Ja.
Vi hörs av.
Vi hörs.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det.
Tack.
Hej.
Ja, uttömmande. Surr med Adrian Colgini. Kul.
Ja, snack om att ha en späckad helg. 25 starthästar och 2 slutdagar på auktionen och hästar som ska visas. Och, ja, man hörde på honom att han var lite, jag ska inte säga, men han hade jobbat hårt här nu inför den här helgen. Jag kan tänka mig att de borde ha någon så här fet fest på gården på söndag oavsett hur det går.
Mm. Så blir det säkert. V75 på Jägersro alltså. Ska du göra så, David, att du bjussar på... Har du någon spik att komma med till våra lyssnare eller någon rysare eller liknande? Jag har fastnat för en häst.
Ja, men eftersom snacket med Adrian drog ut på tiden, det var ju kärnfullt. Så jag tar hellre det än att vi rabblar igenom V75-genomgången. För det kommer ju på Twitch, på Gambling Cabins hemsida på lördag. Då är vi dessutom mer pålästa. Då kommer det mer genomarbetet sätt att vi drar det. Ett par dagar innan. Ett drag. V75-5 gulddivisionen. 3 For Fantona Am. Serie 8%. Ja, men det är ju snack om att vara underspelad alltså. Han var ju väldigt bra i jubileringspokalen. Satt väl halvfast får man säga. Nu tycker jag att det är betydligt lättare emot. Han är väldigt underspelad till 8%. Han ska ju upp till 13-14 minst och även där tycker jag att det finns värde i honom. Så att han är superintressant från spår 3 hela vägen.
Du har surrat på om For Fantona ett tag nu.
Jo, men jag gillar Stall Wahlmans formkurva och jag gillar den här hästen. Han är ganska lugnt tagen. Det känns inte som att man har maxat honom så mycket. Torbjörn har köpt väldigt mycket snällt med honom och sådär. Så att jag hoppas att han vinner på lördag.
Ja, har du någon spik också eller?
Ja, som det känns just nu, 2 dagar innan så kommer jag spika i V76 nummer 4, ADSH. Han har ju en växel till från start efter 75 meter som jag tror att de invändiga saknar. Och spets på Jäger så vet vi är bra. Han blir ju inte ens favorit utan Haramboko och Urban Kronos drar mycket spel på sig. Så att, och även från bakspåret Azimut. Så att ADSH är han 95... Azimut, okay. Den som vann Åbergskvällen.
Ja, läckert.
Är det så 95% av vad han var på eller vad han var när han var 2 år på Åby senast så har han toppchans i V76 och bara 15% just nu.
Urban Kronos är ju, du nämnde den hästen där, han är ju på väg att visa lite grann av det han en gång visade, om du förstår vad jag menar.
Ja, men Wahlman sa ju efter intervjun senast att det är den bästa hästen han någonsin har tränat.
Ja, jag vet. Jag tänkte just därför säga att kan det bli omgångens mest överskäckade?
Nej, det tror jag inte. Mm. Det tror jag inte. Utan, kanske att uppgiften ser lite svår ut, men jag tror han hittar ner i banan på ett vettigt sätt och hästen är ju bra.
Okay.
Kanske att han är bäst på kort distans, men jag har feeling för att Adios har leder runt om.
Ja. Jag går i Adrians fotspår då, och skönt att jag fick lite vatten på kvarnen vad gäller den i avdelning 3 startande nummer 7 Redneck Woodland. Barfota runt om 2%. Tyckte jag som var jättebra även om det var billigt sällskap när den vann senaste på en 11-tid. När den slog Aura SL och ett gäng till där, hyggliga hästar som var med i det loppet. Så att 2% på Redneck Woodland. Håller jag tummarna för att det går vägen för Adrian där.
Ja, men menar, bästa chansen av 25 hästar då, bortsett från Aquarius Face. Alltså, menar, nu kanske det är svårt att vara deras segerchanser för honom lite grann på volley, men alltså att han är under 2% hästen och det är en intressant utrustningsförändring på honom. I ett lopp som är åt det öppna hållet. Ja. Rolig idé.
Mm. Vi lovade ju förra veckans podd också att vi skulle återkomma med vem som ska vinna Svensk Travderby 2020. Låt höra, David.
Ja, men jag har ju sagt Hail Mary hela tiden. Jag ser ingen anledning att ändra på det. Jag inser att startrustningen kan bli ett problem om Usain Tull laddar och ska in och Vimpal ska krypa ner i rygg och bla bla bla. Och sen så Örjan som kanske också skickar. Och där har ju Berget move att göra att om Vimpal kommer till spets att hinna ut innan Örjan kommer. Om han ens kan det liksom. Så att, men jag håller ändå Hail Mary som spetsfavorit och då måste han ha en bra chans. Jag tycker att han är bästa hästen i fältet. Det är svårt att säga. Det är kanske att Don Fanucci säger att det är bättre för dagen. Men det är så mycket häst i Hail Mary. Han är så väldigt kraftfull och jag har svårt att säga att han skulle torska från spets.
Kan det bli en sån här vimpalare från sprintermästaren han tryckte iväg?
Ja, men jag vet inte hur mycket han ska hålla på. Alltså, han vill väl ner i rygg på Hail Mary. Frågan är hur mycket han ska trycka där. Robban kommer ju... Märker Robban att Don Fanucci inte är nära, då kommer Robban släppa ner Vimpal och sen gå ut och överta. Men derbyt blir ju väldigt ofta, nu summerar travår så är derbyt ofta ett av de roligaste loppen. För det är alltid full körning och folk gör moves. Det är ju derbyt och jubileumspokalen som brukar vara där i toppen år ut. Åt kriteriet, för att då tävlar folk.
Ja. Jag tror att fjolårets kriterievinnare vinner. Jag tycker att han har sett ruggigt fin ut igen. Och han kommer att hitta ner ett kanonläge. Dessutom så blir han inte faktiskt, David, inte speciellt mycket spelad. Power på runt 10% på V75. Det
ja, nu är det inget omsatt liksom. Men jag tror inte han kommer bli så mycket.
Det blir ingen 20%are, David, det här.
Nej, utan Hail Mary kommer bli knapp favorit. Sen kommer Don Fanucci då streck. Sen har du ju Aetos Kronos kommer dra spel.
Ja, från sitt läge.
Och ett par till. Så att nej, han kan nog landa runt, som du säger. Ja, men 12-15%, det låter väl rimligt på honom.
Okej, vi tror att det blir Robert Bergseger, du och jag. På något vis i alla fall. Hail Mary eller Power, vi får se på söndag eftermiddag.
Jag vill bara säga det om söndagens omgång. Jag tror att Diana Zet har toppchans i derbystort. Jag är ganska säker på att hon tar en längd på Melby Harissa in i första sväng. Spår 1 på Jägers är inte bland de bättre och hon är väldigt snabb, det har sett. Det hördes på Örjan att han var väldigt nöjd med henne efter försöket. Hon fick vinna väldigt enkelt från spets, har svårt att säga att hon ska torska. Addera där att Redén har 4 hästar med, vilket gör att de kommer inte köra för att sänka Diana Zet, om jag säger så. Så vem ska göra jobbet då? Jo, Loga kanske, men jag tror inte den plockar ner Diana Zet. Så hon har en väldigt bra chans, tycker jag, i V75-3.
När du ändå säger Loga så lyfter jag, innan vi går in på hiss och diss, i V75 avdelning 7 på söndag. Loga nummer 9, Night Brother, bike på nu på söndag. Tyckte han var tillbaka, även om loppet var billigt i den senaste starten, så var det ändå rätt klipp i Night Brother igen. Så att den vill jag verkligen varna för. Har perfekt smygläge bakom Pasto Power dessutom. Yes, ja. Då avrundar vi. Yes, vad har vi att bjuda på i hiss- och disslådan, David?
Jag har en väldigt tydlig diss som jag måste ta upp här. Från i onsdags på Solvalla i Ekeryderas lopp. Han var väldigt fin. Det är det jag vill minnas mest för loppet och kanske gör också. Men det var ju en väldigt märklig omstart där som föranledde det hela. Och det som hände, som alla säkert vet, är att Brother Bill galopperade, ställde sig. Då ska han vara ansluten 100 meter innan bilen släpper fältet. Annars blir det då flygande start. Och då ska man då enligt nya regler efter den här Bold Eagle-incidenten blåsa till omstart helt enkelt. För att man anser att hästen har tjänat på det och att man vill liksom ta bort flygande start.
Mm.
Det som är otroligt fel. Dels vill jag säga så här. Jag var ute och gastade direkt om att varför blåser inte omstart? Det är skandalöst. Ja, men då ska jag erkänna att jag hade inte koll på att regeln var omgjord. Men okej då, regeln är omgjord. Vad vill man få ut av det här? Brother Bill, han är inte där 100 meter innan bilen släpper fältet, men kanske 75. Det betyder att han får noll effekt av sin flygande start. Låt vara att han kommer upp till bilen 75 meter innan. Då måste domaren blåsa för omstart där. Inte som man gör nu, vänta till starten går och sen blåsa för omstart. Men när, vad händer om EQD kommer till spets och blir stekhet och inte, alltså du vet, men när det är ett spel som omsätter 60 miljoner. Det här måste fungera. Det här, sånt här får vi inte hålla på med. Den här regeln känns omodern. Jag menar, om Brother Bill galopperar och råkar få en flygande, ja men vilken otur. Då får han få det. Det är inte så att kuskarna medvetet kommer köra galopp och sen ta upp dem för att få en flygande. Mm. Och märker de att det blir en flygande, det märker man ganska tidigt. Det märker du innan bilen släpper fältet. Eller i varje fall 100 meter innan. Blås av då så att bilen kan stanna upp så att hästarna inte kommer iväg och riskerar att liksom bränna krut som de gjorde nu. Nu påverkar inte loppets utgång, men den här typen av saker måste fungera och den regeln bör skrivas om, helst idag.
Ja. Då hissar jag, David.
Mm?
Du gick inte igång, inför Elitloppet när jag sa att det var uppfriskande att Per Linderoth fick köra Sorbet.
Nej, jag tyckte det var kul för Per Linderoths skull och han visade återigen i lördags att han kör ett bra lopp med Sorbet, så att det var inget felaktigt move av Daniel Redén, men uppfriskande skulle jag inte kalla det.
Okej. Är det uppfriskande då att pojkarna Ljuse, två stycken brorsor av fyra, får köra Svenskt Travderby? Två Jämtlandspojkar, unga, kommer ifrån Östersund. En får köra åt Johan Lejon och en får köra åt Jerry Reardon. Mats Ljuse alltså och Magnus Ljuse. Båda killarna med i Svensk Travderby 2020. Fullständigt fantastiskt. Och att de här killarna också då, Johan Lejon som har varit med i branschen länge, och inte minst Jerry Reardon, att de ger Mats och, man håller inte reda på dem, Magnus chansen här i derbyt. Det är väl uppfriskande i den här kuskeliten där vi alltid pratar Örjan Kihlström, Björn Goop. Bla bla bla. Det är skitkul tycker jag.
Ja, nej, jag håller med helt och hållet. Det ska bli kul att se hur de tar sen ett storlopp. Nu har de ju, eller Magnus kör ju Aetos Kronos, så han kan göra ett move i loppet som han gjorde i försöket, och det ska bli spännande vilken typ av move han gör i ett sånt lopp. Han gjorde ett move i jubileumspokalen med Saren Fast. Det blir ju rätt fel, men ibland misslyckas man med sina moves. Ingen minns en fegis höll på sig. Han testade och det blev fel den gången. Mm. Så det är kul att se vad jag gör den här gången. Och Mats Ljuse kanske inte gjort move.
Ja, nej, han får väl mysa med Galantis mest.
Ja, lite så. Lite så.
Men ändå...
Jag gillar också att det blir en bättre spridning på kuskarna generellt sett i de större loppen. Det är bättre för tävling, även om de stora kuskarna fortfarande är... ja, men alltså, de tävlar ju såklart väldigt mycket i de stora loppen. Det är en helt annan sak. Ja. Åh, fy fan, vilken dålig retur.
Vad var det?
Nej, jag sitter och kollar tennis. Åh, herregud, på en breakball.
Ja.
Där
rökte jag lidet.
Nej, det gjorde inte, men det såg väldigt bra ut om han hade fått in returen. Men retur på en breakball nere i nät. Åh, herregud.
Vi avrundar med det, tycker jag. Den här podden för den här veckan. David, jag håller tummarna för dig i tennismatchen där.
Tack så mycket. Vilken av dem? Nej, skojar.
Ja. Och vi håller tummarna för alla er där ute också. Häng med oss på Twitch på lördag. Då pratar vi V75. Mer initierat, jag och David. Då har vi läst på. Vi laddade till tänderna till det som David beskriver som en av de läckraste V75 och spelomgångarna vi någonsin har sett nu på lördag. Häng med oss på Twitch.
Varje fall i år. Vill ni spela V75 med oss så är det Spel och Lekkontoret på ATG tillsammans.
Jajamän. Hej då.
Hej hej.